Rabi och jag värmer upp med att prata om hur man bäst värmer upp. Vi har ett samtal om ledarskap, flow och hur man får in kreativitet i ett lag. Rabi själv ställer nästan osunt många frågor till sig själv. Han vill visa vägen och samtidigt våga tveka när han inte vet. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Hur uttalar du ditt namn?
Rabbi.
Rabbi.
I alla fall på svenska. Sen så är det ju arabiskt uttal också, men det blir nog svårare.
Ja, vill du säga det på?
Rabie.
Rabie.
Ja, men det klarar du utmärkt.
Ja, då, ja.
Men Rabbi brukar vara gångbart.
Välkommen.
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi skulle värma upp lite grann. Ha en del här i början för att just komma igång lite. Ja. Och jag vet ju att du är gammal fotbollsspelare.
Ja, du har hittat det också.
Och tränare. Och då är det är inte betoning på gammal.
Nej.
Men ändå.
Ja.
Och då är jag lite nyfiken på hur du ser på uppvärmningen. Tycker du att man ska värma upp tillsammans i ett lag?
Mm, det är en spännande fråga. Och jag skulle säga ja, det tycker jag. Jag har ju hållit på med fotboll i många år. Fotboll är ju en lagsport, om en stor del av den kulturen bygger på individer som vi lyfter upp. Jag tror på laget före jaget, så att jag skulle säga att man värmer upp tillsammans för att komma både mental som fysisk igång.
Mm. Under din tid då, som spelare, över tid så att säga, förändrades uppvärmningsrutinerna över tid?
Ja, det gjorde de väl, i alla fall om man jämför från att man var ung till att man blev äldre. Mm. Alltså det är ju en tidslinje över kunskap också givetvis. Precis som allt annat så har ju fotbollen utvecklats med mer fakta, underlag och annat. Vad man ska göra på uppvärmning, ska man stretcha, töja, grupp och tråkigt, roligt etc. Så det skulle jag väl säga.
Och hur ser det ut idag? Vad är grunden i ett upplägg, förutom att just att komma igång, men hur ser man på det, eller vad är det man gör innan en match?
Ja, men det är ju ett direkt syfte är ju att värma musklerna, så att det är ju förebyggande syfte, så att när man sen går in, när det verkligen gäller, så ska man ju undvika skador. Ett annat som är, skulle jag säga, minst lika viktigt är ju den mentala aspekten, att nu samlas vi kring ett gemensamt mål, vi hittar ett fokus och vi skapar ett underlag för att vi ska kunna rikta gemensamma insatser mot en riktning helt enkelt. Så både mental som fysisk aspekt så har man med det, att man varmar upp de stora musklerna, men också den absolut viktigaste delen, det är ju hjärna och hjärta.
Mm. Ja, och det kan jag, som jag minns det, jag spelade fotboll också som ung. Sen blev det hockey som blev min sport. Men jag kommer ihåg det här just att ibland utmaningen i att vara där.
Mm.
Som en del i uppladdningen att börja tänka på matchen eller vad vi skulle göra. Eller att hitta ett sätt att fokusera på att... Och det var inte helt enkelt alla gånger.
Nej.
Och jag kunde också uppleva att det var väldigt olika. Att ibland behövde jag gå in i det väldigt djupt och koncentrera mig. Ja. Och ibland var det skönt att jag blajade runt lite grann. Att jag kände mig lite mer lättsam,
ja,
mentalt.
Ja. Ja, men det är nog min inställning också som jag lärt mig även som tränare. Jag tror det, i och med att man gör uppvärmning ganska många gånger. Det var betingat med att det var ganska tråkigt. Man vill ju komma igång och spela. Men det har jag alltid haft som mål att man ska variera uppvärmningen. Alltså, du kan ju nå samma syfte. Men variera det. Alltså, det ska ju vara så roligt som möjligt.
Mm.
Och att man kanske upplever att det är någonting nytt som händer.
Mm.
Så i min roll som ledare så ställer jag ganska höga krav på att men vi ska erbjuda någonting nytt. Alltså försöka komma med ett nytt sätt att göra samma sak. Som jag vill värma den stora lårmuskeln så kan man göra det på många olika sätt. Man kan involvera boll och annat.
Mm.
Vilka lag, jag blev nyfiken här, vilka lag har du spelat i både som fotbollsspelare men också hockeyspelare?
Ja, fotboll var ju, det var ju när jag var barn.
Yeah.
Där jag växte upp utanför Örebro.
Yeah.
I Hovsta IF heter det.
Yeah.
En idrottsförening som bildades där i slutet på 70-talet.
Mm.
Så att där var ju fotboll. Men sen som många andra så blev det ett, kanske inte helt frivilligt men ändå ett val.
Mm.
Som jag var tvungen att göra när det började bli mer intensivt. Ja, runt 13-14.
Yeah,
och då, ja, jag hade väl fuskat med en del andra sporter också. Mm. Men då blev det, då var valet mellan fotboll och ishockey.
Mm.
Så då, jag spelade ju i Örebro då i ishockey.
Yeah.
Och sen efter det Södertälje och Nyköping.
Mm.
Blev det sen som vuxen också.
Vad var största skillnaden mellan uppvärmning i fotboll och hockey? Hockeyspelare värmer väl upp med boll också ibland? Mm, det.
Ofta. Yeah. Att stå i en ring och hålla igång bollen. Nej, jag vill nog minnas att den var lite grundligare i hockeyn än i fotbollen. För i fotbollen så, då i alla fall, i jämförelse så var inte den lika intensiv från början som en hockeymatch. Ett betydligt högre tempo från nedsläpp.
Ja.
Jag vet inte om det spelade någon roll.
Ja, jag kan ju säga att ju närmare elit man kom, desto mer grundlig blir den också. För där är den ju. Och no-go zones. Som att man får ju aldrig skjuta. Om man spelar på elitnivå så skulle man skjuta innan man varmt upp så riskerar man ju skada sig och då är det kört.
Ja, den är genant.
Ja.
Men det är ju det som också är, det kommer jag ihåg, särskilt från hockeyn. Att åka ut och dra några skott.
Ja.
Första man gjorde. Där är inte lika stor skaderisk kanske. Ja. Men ändå just den här känslan för att slappna av lite grann.
Mm.
Det är skönt och kul att skjuta.
Ja.
Att gå före. Vad betyder det för dig? Om jag säger det uttrycket. Att gå för något.
Ja, det är svårt. Det betyder säkert olika för många, men när jag hör att gå för det är ju att någonting som har med risk att göra, någonting som har med satsa att göra och att ge allt för någonting. Det kanske har varit en ledstjärna för mig, för jag har inte varit vidare talangfull eller har någon naturlig begåvning, utan det har handlat om att ha pannben, underkasta sig och ge sig på tuff träning för att egentligen nå eventuella mål som man har satt upp.
Mm.
Så för mig är att gå för det är hängivenhet och inställning och attityd.
Kommer du ihåg att du tänkte så när du var ung? Riktigt ung?
Jag minns att jag insåg, jag resonerade nog inte i de tankarna att ja, men det är viktigt därför, utan det var mer känslor då. Jag gillade inte att förlora. Jag gillade inte att inte vara bäst. Och det är kanske inte så sunt, men jag har slått ur underläge här i mina yngre år. Så att, och det, nu i efterhand så tror jag det har varit nyttigt. Det har hjälpt mig i andra forum.
Mm. Har du tagit med dig just, du säger att det är en attityd och en inställningsfråga förenat med risk. Men har du tagit med dig det sättet att tänka i vuxen ålder?
Jag skulle säga att i stort sett, för svar på den skulle jag säga att frågan är om inte hela min, hela alltet är byggt kring den plattformen. Att just inställning och attityd försöker snarare förhålla mig ännu mer sunt här i äldre dag. När man mognar för att hitta en bra balans. Att just var finns det, hur mycket krav kan man ställa på vem och vad, även sig själv.
Mm.
För just hitta hållbarhet.
Men kan du då också hitta i det då, så vad, just att välja, vad är det du vill gå för?
Ja, men jag skulle säga att det är svårt, men ja, alltså det att man värderar, man blir ju duktigare på det där beroende på vilka erfarenheter man får. Men att vad är det som är värt att gå för? Vad är det som är värt att verkligen känna olika känslor för? Och sen resonera. Det blir ju mycket tankearbete. Men det...
Ställer du frågor till dig själv då?
Åh herregud, jag tror att jag hade inte velat att någon tittat in i min hjärna, för jag ställer väldigt många frågor. Det är nästan osunt mycket, så att jag försöker ju till och med jobba bort det där. Inte ställa för mycket frågor.
Nej.
Men det är många, många frågor. Jag skriver ner dem och ställer dem också mentalt.
Men det är ju, jag kan uppleva att det är just det där, det är svårt att bromsa. Och det är svårt att, det enkla är ju att kunna se rent intellektuellt att antingen ställa i princip inga frågor,
ja,
eller ställa extremt många. Det är ju enkelt att kunna se ytterligheter, men just att hitta balansen.
Ja.
Både subjektivt eller i det egna livet eller i relation med andra också, eller vad det är nu vi gör.
Ja. Jag håller med. Vi är intellektuella varelser och ska ställa frågor. Vi vill ju utvecklas och lära och göra bättre. Men sen så tror jag ibland att vi måste stanna upp och inse att inte ta oss själva på för stort allvar. Det gör vi ju emellanåt. Och det är inte alltid sunt. Alltså, ställer man allting på ett perspektiv, vi är 7,5 miljard människor, och så tittar på oss som, alltså egentligen varelser och en del av naturen, så är vi ganska små egentligen.
Mm.
Och ändå så är vår existens och tanke, den är ju enorm i sig själv. Så att för dig så är ju din själ och ditt liv, den är ju 100% av din upplevelse. Och samma är det för mig och för andra.
Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om kreativitet.
Mm.
Och jag brukar börja med att fråga, vad är kreativitet?
Ja, definitionen ska jag inte, den faktiska definitionen ska jag väl inte ge mig på. Men när jag tänker kreativitet så försöker jag tänka i att det är tid och rum av någonting positivt och öppning för något nytt. Och det är någonting som spretar åt många olika håll och nya lösningar, bättre lösningar kanske, eller till och med sämre lösningar, men det är något nytt, föränderligt. Både ifall det handlar om att skapa någonting, men framförallt för att nå någon slags mode. Jag gillar ju det här uttrycket som man kallar flow.
Mm.
Som den tjeckiska amerikanska, tror jag. Jag kan inte uttala hans efternamn. Men just flow handlar väl om att komma ganska nära en kreativ kurva. Med nyskapande och att nå i någon slags så här få hävstång i det man sysslar med. Man både njuter och samtidigt skapar någonting samtidigt. Det var ett långt svar.
Nej, det var ett, och jag tycker just det här som du börjar med att säga, att du inte riktigt visste definitionen, den exakta.
Yeah.
Men det intressanta tycker jag ligger i att vi har vår egen subjektiva bild av, och vi har en tolkningsrätt själva, och att både förhålla oss till det, värdera vad vi tycker att det är. Och.
Mm.
Hur får man in kreativitet i ett lag?
Ja, men det där är spännande, för att jag tror att kreativitet börjar med någon slags antikreativitet. Alltså struktur, planering, ramar. Att man på något sätt skapar sig vanor och former för att till slut kunna bygga en proaktiv approach och frigöra tid, möjlighet för att kunna vara kreativ. Vi alla vet att vi idag lever i mycket stressigare tillvaro än vad våra förfäder har levt. Jag tror att alla som har läst den här Anders Hansen eller tittat på hans dokumentärer där han beskriver att den här mobilen som kom från 12-13 år sedan, den har ju förändrat våra liv. Och att hitta möjlighet till det här kreativa tror jag har blivit svårare. Jag vågar inte säga att det är så, för jag tror att alla upplever att vår tid är speciell eller unik. Men jag tror att vi ändå är något mer stressade, lite mindre tid till kreativitet. Och då tror jag att det handlar om att man måste gå tillbaka till grunderna. Man behöver skapa rutiner, processer och ramar. Planera sitt liv kanske på ett sånt sätt. För att egentligen frigöra sig från de där kedjorna. Så målet är att frigöra sig med dem. Man måste gå tillbaka och börja där. För i det kaoset så är det risk att man förlorar sig själv. Så att jag tänker att kreativ är någon slags, inte slutmål, men kanske en fas man vill uppnå. Och det gör man genom att göra det motsatta först.
Jag tänker att det finns en utmaning i att, så som du beskriver, att vi har skapat ramar först. System eller sätt att göra någonting på. Men de i sin tur kommer ju kanske, i alla fall ibland, ur ett kreativt tänkande. När någon kom på att så här ska vi värma upp i ett lag.
Yeah.
Så var ju det bottnade ju i någonting kreativt.
Yeah.
Som inte fanns. Att så här ska vi, behöver vi göra. Och sen så blir det som en slags loop.
Mm.
Som aldrig tar slut.
Ja, men jag håller med dig där. Jag tror att, alltså apropå lärande, för en av mina stora drivkrafter i livet, det är ju att egentligen hacka livet och hitta bästa lärmetod. Daniel Kahneman är en av mina favoritböcker när han gav ut det här med att tänka snabbt och långsamt. Och där pratar han om system 1 och system 2. Och du är helt rätt på det när du säger, ja men när är det vi lär oss? Det är ju oftast egentligen i kaos eller egentligen i kritiska lägen. När vi har råkat ut för någonting som är negativt eller kanske till och med traumatiskt. Då lär vi oss väldigt mycket. Och att sätta ramarna tänker jag mer handlar om att sortera. För att egentligen också kunna tänka och lära sig av det man utsätts för. För annars är det risk också att vi saker och ting händer oss utan att vi egentligen förstår vad det är som händer. Alltså om vi inte kan analysera vad det är som har hänt än, så är det ju heller ingen mening, utan då har det bara hänt. Så jag tror på, åtminstone fram tills jag har börjat lära mig nu när jag har träffat senaste 5-6 åren, så har jag varit bland en massa entreprenörer. Och de börjar i en annan ände. Och det tycker jag är lärorikt, så att där handlar det mer om att börja i något kaos kanske, eller bara utan att planera någonting, bara köra.
Kan du se likheter mellan entreprenörskapet och idrottens värld?
Ja, absolut.
Alltså, jag tänker, förlåt att jag avbryter dig, men jag tänker framförallt just i det tidiga, kreativa, i den processen.
Mm. Det som är spännande med entreprenörskap, för man kan ju dela in idrotten i barn och ungdom och vuxen. Och jag har ju alltid funderat lite, hur kan man gå tillbaka till ens instinkter som barn? Du vet det här när man var orädd, när man förstod egentligen inte vad som var omöjligt. Och det samma där med entreprenörskap, att jag tror att studera barn, och det är därför jag tror att många tänker, oh, kan man vara entreprenör och ha barn och liknande? Jag tror de duktigaste entreprenörerna är de som kanske har småbarn eller har haft det i sin omgivning, även om man inte själv har barn, så åtminstone utsätts för, därför att man inser, man ser det precis framför sig. Man får frågor, min son frågar om han kan få godis och idag, och då säger jag nej. 30 sekunder senare kan jag få samma fråga. Kan jag få godis? Barn uppfattar inte att det nej är ett nej, utan man ställer frågan, och det är egentligen den som, men varför? Du måste svara på varför. Och där ser jag ganska stora likheter då med idrotten, men kanske barnidrott, och entreprenörskap.
Ja, de blir ju väldigt duktiga också på att komma runt det där. Att få som de vill.
Ja.
Just genom att vara kreativa.
Ja. Ja, det tycker jag är jättespännande.
Och är det lite finess bakom så är det svårt att stå emot och till och med faktiskt bli imponerad.
Ja,
även om det innebär godis en tisdag.
Ja, det är rätt.
Ledarskap för mig, det handlar väldigt mycket om att skapa förutsättningar.
Mm.
Jag skulle vilja prata lite grann om det och kopplingen mellan ledarskap och kreativitet.
Mm.
För att leda för mig är att både att leda sig själv men att leda andra.
Ja.
Och, ja, om vi börjar med ledarskapet.
Mm.
Hur ser du på själva ledarskapet? Vad är det till för?
Ja, men det här är ett jättespännande ämne. Det ligger mig varmt om hjärtat. Jag har både funderat på det sedan jag var egentligen barn utan att veta om det. Som äldst i en skara på 7 barn så uppstår ju en viss typ av ledarskap, vare sig formell eller informell. Jag vet inte var jag ska börja. Jag skulle vilja börja i det som jag lärde mig av en av mina lärare, en professor, Stefan Svenningsson i Lund. Jag studerade ledarskap och där vi försökte titta på en distinktion kring ledarskap och chefskap bara för att bättre uppfatta vad är ledarskap. Och han gjorde en streckgubbe och ritade pil ner till benen och sa att det där är sannolikt chefskap där du kan säga till dina medarbetare som chef att jag vill att du ska gå från punkt A till punkt B. Du ska skicka det mejlet. Och så ledarskap förklarade med och rita 2 pilar, ett mot hjärtat och ett mot hjärnan. Ledarskap handlar ju snarare om att få sig själv eller andra att tänka annorlunda och känna annorlunda. Det tycker jag beskriver ledarskap på ett bra sätt, både mot andra men också mot sig själv. Vi pratade ju nyss här om flow och kreativitet och hela den biten. Jag menar att leda sig själv är ju en jätteutmaning. För du kan inte skapa någon fasad där. Du kan inte, det är inget filter.
Så att och det är ju också så att både det svåra och det underbara är ju i att leda sig själv.
Ja.
Att om jag inte orkar eller klarar av det, då är det någon annan som leder mig och mitt liv.
Ja.
Och där är väl inte en helt ovanlig kamp att orka hitta sitt sätt att leda sig själv.
Ja. Nej, men jag tror det är jätteviktigt. Jag är inte så säker på att man inte kan leda andra om man inte kan leda sig själv. Jag har sett bevis på att det finns jätteduktiga ledare som tar mycket stryk själv och som har egna stora utmaningar som lever inte som de lär. Som kan. Men jag tror ändå att i grund och botten så måste det vara den springande punkten. När vi är på flygplan så får vi ju direktiven om att sätta på dig syrgasmasken själv först innan du sätter på för andra. Och det tror jag ledarskap handlar om det också. Att ja, du kan kanske få en roll och det får vi växa in i ibland. Mm. Som tidig chef så kanske man slängs in i en roll som man kanske inte är redo för att göra. Men det är ju också hela idén med det.
Ja, det är också att jag tror att det är fullt möjligt, precis som du säger, att vara en bra ledare.
Mm.
Men att kanske inte kunna klara av och praktisera samma sätt och synsätt på sig själv.
Mm.
Det kanske inte är så konstigt, men jag tror att det är möjligt. För att det är bara att se att hur lätt vi ofta har att tycka om andra eller vara omtänksamma mot andra, exempelvis. Men vi kanske inte har lika lätt att vara snälla mot oss själva.
Mm.
Och för att göra en koppling till sportens värld så kan du ju vara en alldeles utmärkt fotbollstränare utan att kunna vara eller behöva vara duktig på fotboll.
Jag håller med. Jättebra.
Så att jag tror att det Och där finns det ju någonting intressant i det.
Mm.
Sen kanske vissa ledare eller chefer då behöver kämpa mer
mm.
för att komma i kontakt med ett ledarskaps eller ett synsätt som kanske inte är lika naturligt
mm.
sätt att leda sig själva.
Mm.
Jag vet inte.
Vad är ledarskap för dig?
Jag tycker att det är en hel del i alla fall. Att skapa förutsättningar för andra.
Mm.
Att kunna utvecklas. Bidra. Att få saker och ting att hända.
Mm.
Tillsammans. Och att se olikheterna i det. Vad som behövs för att det ska hända. Det är en bit. Också att, och i det kanske ryms i det, men att få en, försöka sträva efter en trygghet, att våga, och att där vi uppmuntrar varandra
mm.
att utmana oss själva, eller att våga göra saker. Du var inne på det här innan, att gå före
yeah.
att våga gå före, genom att jag själv också som ledare vågar
mm.
vara sårbar utan att veta vad kommer det här att lyckas?
Mm.
Kommer det här bli bra? Men att utifrån ja, en vision eller värderingar, att vi gör så här därför att, för att vi tror på det.
Yeah.
Men hur gör man då som ledare för att få någonting kreativt att hända?
Ja, men jag tror att det första man ska säga till sig, svara på den frågan, det är jag vet inte. Verkligen, därför att jag tror att åtminstone jag har en ambition att bli eller vara en bra ledare. Inte främst för att just andra ska se mig som en bra ledare, men jag vill att saker ska hända, och jag tror att det är nyckel för att saker ska hända. Jag tror att vi fortfarande finns där. I den bästa av världen så är det idéer som vi springer runt, och att det löser allting för alla. Ingen behöver ledas. Men uppenbarligen så har vi inte kommit på något bättre, utan vi behöver ledning i något sätt. Och där tror jag att det handlar om att man behöver tyvärr vara lite självutplånande. Man behöver flytta sig från centrum så mycket det går. Jag sa tyvärr därför att jag tror att vi innerst inne alla har någon slags fåfänga eller komplex, att vi vill vara delaktiga i någonting eller tillhöra eller vara betydelsefulla. Och hur frigör man sig själv från det begäret och samtidigt skapar utrymme för att verkligen leda på nirvananivå om man säger så. Och där tror jag att det handlar om att visa vägen. Alltså egentligen inte, det blir så klyschigt om man säger så, inte vara rädd för att göra misstag. Men jag tror det är verkligen viktigt att skapa tolerans för misstag, och det är jättesvårt, därför att ofta så är chefer eller det som vi skulle kunna kalla ledare, de är ju kanske, de är lite mer uthålliga, de har kanske mer tydliga mål, och då kommer de kanske vara egentligen mindre toleranta, ha högre krav. Så hur balanserar man det där? Men jag tror det handlar också om att förnya sig själv varenda dag. Alltså att ställa nya frågor hela tiden, ifrågasätta. En klok, jag jobbade på Helsingborgs Dagblad en gång i tiden, och Gunnar Bergdahl var han var kulturchef då, en av dem som jag såg upp till också, både av det han skrev och när man träffade honom. Men han skrev i slutet av någon krönika, så sa han om att duktiga ledare, de ska tveka, tveka, tveka och sen besluta. Det var inte hans eget citat, men jag kommer ihåg att jag läste det, och det gjorde intryck på mig, därför att det satte saker som jag själv hade i huvudet om att, varför tvekar jag i den frågan? Varför tvekar jag i den frågan? Men kände jag då, men då kanske jag har åtminstone den etiska kompassen till att kunna bli en bra ledare i framtiden.
Mm. Men ofta, du var inne på det här just att någon annan kan ju ha en uppfattning av vad som behöver hända.
Mm.
Exempelvis i ett företag. Kortsiktigt resultat som ska uppnås.
Mm.
Och rent konkret då, så Hur ser du på den, vad ska man säga, kampen då? Mm. Mellan det kortsiktiga ekonomiska resultatet kontra att som ledare skapa förutsättningar för att kreativitet ska få ta plats.
Ja, det är en jättestrid, det måste jag säga. Alltså jag har ju levt i detta här nu och det är jättesvårt. Men i grund och botten så tror jag att det handlar om att titta på det. För det när man tittar på det långsiktiga så kommer man skapa utrymme för det kortsiktiga. Så det handlar om att slåss som en, säg att man är ytterst ansvarig i en verksamhet som vd eller liknande. Mm. Så är man ju någon slags mellanchef. Man är mitt emellan styrelse och ägare. Och sen så har man ju sina medarbetare som ändå tillsammans med dig ska lyckas. Så där handlar det om en balans. Du måste hitta det kortsiktiga också, för att annars kan du inte... vi är människor, vi behöver självförtroendet. Precis som på fotbollsplanen så behöver du känna att du gör en bra passning för att så småningom då kunna få modet till att skjuta från 30 meter och kanske få den ribba in. Men i slutändan så har du ju en slags idé. Ja, men vi är ett lag med en ambition om att vinna Champions League. Det är ju en vision.
Mm.
Och sen så måste man ta ner det. Vad krävs? Så många meter krävs det utav mig den kommande timmen? Så det handlar ju om att kanske utgå från den visionen. Men sen så skapa, vad ska man säga, rörelsemönster både från det kortsiktiga men också från det långsiktiga. För jag tror att bara rita planer och titta på vision, då har du en jätteutmaning i execution, som jag tror är egentligen en ännu starkare hävstång till att nå resultat. Vi pratade innan om kreativitet och barn och vuxna. Ja, men skulle vi sitta här och titta på hur alla andra har gjort historiskt och så följa det, så blir det egentligen ingenting nytt gjort. Så att gå rakt ut och testa saker, det tror jag också att man måste hitta utrymme för i sin verksamhet.
Och det här utrymmet då? Har du någon gång testat lite som synsättet eller hur man gör då i exempelvis i fotbollen? Att där emellanåt så nöter man ju hörnor,
yeah,
eller frisparkar eller något annat teknik eller något moment.
Yeah.
Därför att,
yeah,
man vet hur mycket det betyder för slutresultatet.
Yeah.
Har du applicerat det tänket på att schemalägga kreativitet?
Kan inte schemalägga, men i alla fall åtminstone göra någonting annorlunda än det som är schemalagt, så att egentligen ta bort någonting som är schemalagt, både i idrotten, du vet, man kan ju innan en match ha bestämt vilka som ska lägga frisparkar och hörnor och så liknande, och sen så tittar du på matchen och säger, men Jonas har ju, det är hans dag idag, alltså det är något som är, vi borde bara låta naturen få tala här. Och ja, men då får den ta den. Samma på jobbet. Jag minns ganska starkt faktiskt ett samtal jag hade med på mitt förra jobb. Vi brukade ha månadsmöte. Och jag hade varit på ett seminarium innan månadsmöte den morgonen. Och annars så brukar månadsmöte bygga på att jag visar siffror. Vad har vi gjort senaste månaden? Och vad ska vi göra egentligen kommande? Och när jag satte mig ner så fick jag bara ett infall. När jag tittade runt, det var 10-12 stycken runt om. Och så såg jag någon som tittade ner. Och så tänkte jag, det här kommer ju vara så ointressant egentligen. Och vad händer om vi inte gör detta idag? Vad kommer att hända med jorden? Och efter det seminariet jag hade, som var väldigt existentiellt i bemärkelsen av vad... Ja, nu heter ju den här podden, vad är meningen med... Mm. Hela skiten. Men det var verkligen en sån morgon, förmiddag. Och då pratade vi egentligen om något helt annat. Mm. Om vad vi är rädda för. Vad vi gör. Och det var en sån som jag tyckte, wow, det gjorde. Det gav sån effekt. Jag fick sån feedback efter från flera personer. Att det var så befriande.
Mm. Jag tror den delen är jätteviktig.
Mm.
Att ibland gå på den. Och det är så, alltså planer är en sak. Sen när någonting händer eller verkligheten här och nu är någonting annat.
Mm.
Det är som att jag kan exempelvis ha tänkt en fråga, yeah, som jag vill ställa innan. förbereder några stycken i alla fall.
Mm.
Men det slår aldrig fel att det är andra frågor som kommer in istället eller också. Och det, men samtidigt så jag tror att om jag får skicka med en liten idé eller en tanke att om det är så att du ser på kreativiteten som att så tror jag att det, jag tror att det är bra att på samma sätt som att vi vet att vi behöver träna teknikträning i fotbollen exempelvis. Yeah. Då behöver vi se till så att det finns med. Sen om det är en gång varje träning eller om det är en gång i veckan eller en gång i månaden, men att inte förlita sig på att vi ska komma ihåg att vara kreativa.
Yeah.
Jag tror att det kan vara en bra grund för att få någonting att hända, att det blir en vardag kring det så att säga.
Mm.
Eller hur låter det när jag...
Jag tycker det är jätteintressant. Jag börjar redan fundera, för det är precis som du säger att alltså det går ju att schemalägga kreativitet, där finns ju ett motsatsförhållande. Alltså apropå, ja men kreativitet, det ska ju bara poppa upp. Men frågan är om man inte ska, man måste ju träna på det också, just att ja, men skapar man kreativitet. Det kan ju vara själva aktiviteten i sig kan se annorlunda ut. Det kan ju vara bilder eller vad det nu ska vara, eller bara prata om vad kreativitet är.
Mm.
Så jag tror frågan är om jag inte tar det med mig direkt här och schemalägger här inom snar framtid. Får se ifall
spännande.
De slänger ut den här från jobbet.
Ja, det är bra. Då kan de ju komma på några kreativa sätt att
exakt.
Slippa kanske. Eller argumentera för det.
Yeah.
Men hur leder du dig själv? Och en följdfråga på det började med att du, även om du var grundad i att du ställer extremt många frågor, men ser du att, kan du se på din egen situation eller på dig själv att du behöver variera ledarskapet för dig själv på samma sätt som du gör i ditt jobb?
Ja, absolut. Jag är en sån som är ständig. Jag tror ju på att vara konsekvent för att lära sig också. Så man måste ju testa saker. En annan favoritbok är den av Stephen Covey om de 7 goda vanorna. För där lär man sig mycket om att, ja, men att allting börjar med en idé. Och i slutändan så kan du bygga en karaktär på den här idén. Men jag skulle säga att om jag får då vara lite så... berömma mig själv, så tror jag att en av mina styrkor är att jag är väldigt nyfiken och att jag inte har några självklarheter, utan jag tror ju på att ja, men, det här är en ny dag, det är dags att ifrågasätta det jag trodde på igår, och att jag försöker tacka ja till ganska många saker som är nya och annorlunda, allt från event eller böcker eller nya människor eller ställen.
Att sitta här till exempel.
Exakt. Så att det kommer alltid någonting intressant och spännande och nya perspektiv.
Men jag upplever ju att ganska många tycker att det är jobbigt också.
Mm.
Att vara nyfiken.
Mm.
Eller rättare sagt att ompröva allting varje dag. Finns det någon bra film om där det förändras hela tiden. Men när personen, huvudrollen, hen lever samma dag om och om och igen.
Ja, yeah, det stämmer.
Men på olika sätt.
Yeah.
Och det är ju jobbigt.
Yeah.
Men hur har du landat i att det är någonting skönt och bra? Mm. Att det är där du vill vara. Att det för dig inte handlar om att det är att leva ett tråkigt, plågsamt liv.
Ja, jag är... måste tyvärr säga att jag tror inte att jag har landat i något bra. Jag befinner mig i en ganska... ja, men emellanåt så är det ganska tufft, måste jag säga. Alltså mentalt, för jag är en rastlös själ och har mycket tankar. Så jag försöker väl mer... försöka landa i en bättre balans där.
Men där, det är väl också ett slags omfamnande?
Ja.
Acceptans också att tycka om att så här jag är.
Ja, exakt.
Det är jobbigt. Men jag tycker om det.
Ja.
Därför att.
Ja.
Eller hur?
Ja, men det tror jag också. Och där finns ju, jag tror ju också att vi lär oss av, och det är återigen, du hör att jag säger lära, för jag tror ändå att där finns Det är höjden av egentligen resultat och utveckling. Man vill lära sig. För det är det som är spännande. Det är det som är så nära lycka som möjligt. Och det tror jag inte att man gör med lätta ting. Utan jag tror det behöver vara svårt. Jag tror man behöver göra saker som man inte gjorde igår. Så att jag är nyfiken på programmering. Jag testar nya sätt fast att jag nu känner att ja, men okej, det är kanske inte så många som börjar lära sig programmering i min ålder. Nej, men sätter mig in i det säkert de första dagarna, veckorna eller till och med året, det kommer kännas som att jag når ingen framgång. Så jag tror att det också, man får inte glömma, i min roll handlar det om att jag har barn och vill också vara en role model för dem. Att det är ganska viktigt också.
Vad är en formsvacka?
Är inte det livet? Höll jag på att säga. Nej, men det är väl en del egentligen av allting. Ja, precis som när man tänker på bra stunder så är en formsvacka när man känner att man har mindre energi. Man är mindre kreativ. Man kanske har ett smalare perspektiv på livet. Man kanske, jag skulle säga närmare pessimism än optimism. Formsvacka. Men det är också en svacka. Det vill säga att den förhoppningsvis är den kort. Den går att påverka också, har jag lärt mig. Genom åren.
Men om det är okej, skulle du vilja berätta om du minns när du hade din första riktiga formsvacka? Mm. Och då kan det vara i livet eller inom idrotten?
Ja, jag kan väl säga så här att jag har extremt många skulle jag säga. Alltså sen så är det väl några som barn som man kan inte minns på samma sätt. Jag minns relativt fast att jag varit med om ganska tråkiga saker under min uppväxt. Alltså när vi flydde och så här. Så som tur är så minns jag inte jättemycket av de delarna.
Ni flydde från Palestina?
Ja, eller från, jag är i Palestina, men vi flydde från Libanon.
Från Libanon.
Så jag är ju född i Beirut i en Shatila, en flyktingby i Beirut som heter Shatila. Och i samband med Sabra och Shatila-massakern så var väl, hände en del. Sen så har vi flyttat runt. Så innan jag kom till Sverige så hann vi ju bo i en handfull länder. Och så. Men om jag ska ta något mer konkret så skulle jag vilja säga att mina initiala år, jag kom ju till Sverige när jag var 6 år, så en sån ganska stark som fortfarande präglar mig skulle jag säga. Alltså det är nog både komplex och annat. Men det var att jag på lågstadiet så kämpade jag ganska rejält med språket. Men hade inte lika lätt som alla andra. Det kanske var ganska naturligt, jag hade 6 års försprång. Men jag hade talfel och annat och hade svårt för det där. För jag hamnade utanför och jag blev också, ja, jag fick ju, folk sa ju saker också.
Pratade du, var det arabiska som var?
Ja, arabiska, mitt modersmål.
Mm. Men då, jag menar 5-6 år, då har man ju knappt blivit bra på sitt modersmål.
Ja, exakt.
Eller hur minns du det? Att,
ja, det...
Att det var ju två, att börja från grunden med ett helt nytt språk kontra och samtidigt.
Ja, det är ganska tuffa förutsättningar för det, vi kom ju hit med våra föräldrar. Vi var ju en familj. Det var inte så att vi hade far eller morföräldrar här som kunde hjälpa oss med svenskan. Eller att det var ju snarare vi som hjälpte våra föräldrar med svenskan. Eloge dock till våra föräldrar, att de, och det var ju ledare på riktigt, att de insåg hur viktigt det här språket var. Ja, men min mamma och pappa har ju då gjort samma resa som jag har gjort och vi är ju präglade ur att ända tillbaka till början på 1900-talet så har ju våra förfäder fått fly. Och då lär man sig lifehacks om hur man anpassar sig till nya miljöer och en av de sätten, även om jag inte ska bre ut detta allt för mycket. Jag vet att många av mina landsmän idag här kanske inte alltid lyckas med språket, och där finns ju olika perspektiv på varför det. Men just jag minns de första månaderna, första halvåret, var ändå mina föräldrar ganska tydliga med att det var jätteviktigt att lära sig språket. Och då det tycker jag nu i efterhand ändå var ett oerhört starkt, egentligen en stark insikt. Därför att det man inte får glömma här, och det kan man ju lära sig då om alla andra invandrare som kommer idag, som många kanske tänker, varför lär de inte sig språket? Men har man fått fly i många år och man inte riktigt vet var man ska stanna, så är det inte alltid man vet värdet av att faktiskt lära sig. Jag menar, hur vet man att man ska lägga ner det jobbet för att lära sig ett språk som du inte säkert ska använda? Och det där är en utmaning man får med sig. Men det var en av en tuffare formsvacka där jag åtminstone i lågstadiet, mellanstadiet hade en utmaning. Och samtidigt så var det, detta var ju början på 90-talet. Det var just utanförskap och rasism var ju också på uppåtgående med, som vi minns då, med Nydemokrati, ungefär likartade vindar som det har varit här de senaste åren. Så att det slog ju, där var jag nog ganska frustrerad och arg och ledsen och besviken.
Du var inne på det tidigare att du senare i livet har hittat sätt att hantera dina formsvackor. Vill du dela lite grann, vad är det du har landat i att du behöver göra?
Ja, men det är både att om man nu pratar med sig själv, så handlar det ju också att det du säger till dig själv, det påverkar också din attityd. Det kan låta klyschigt så, men du kan med ren kommunikation mot dig själv påverka. Det andra är ju också det som jag faktiskt, som hände mig då i samband med det här lågstadiet, mellanstadiet. För jag lyckades ju faktiskt ta mig in och lära mig det svenska språket ganska väl. Och till och med bli så pass duktig så att jag i många, många skeden här under skoltiden var bättre än egentligen andra som hade svenska som modersmål. Och idag så är jag ju, pratar ju bättre svenska och skriver och kommunicerar än arabiska. Men det är att ta hjälp. Jag berättar ju detta för min lärare. Hon lever inte längre, men det är min favoritlärare. Hon är minst en Solveig, heter hon. Fortfarande en av de bästa, och det kanske är en sån nostalgisk tripp. Men det hon gjorde när jag sa så här, så skrev hon upp 20 svenska klassiker. Så sa hon, ta dig igenom de här böckerna. Och det tog ju några år, men jag gjorde ju det. Och då fick jag ju massor på köpet. Jag lärde mig ju svensk kultur, förutom det svenska språket. Jag kunde också laborera och briljera i många, därför att det är ju, även svenska barn har kanske inte läst alla svenska klassiker. Så att här var det ju en, jag vet inte om hon trodde att jag skulle läsa dem, för det var inte så att det gick på en vecka, för jag gillade inte läsa böcker i början. Särskilt för att det var svårt sannolikt. Men jag frågade ju, så här är det, och hon såg säkert, och då gav hon ju mig tips och råd vad jag skulle göra. Hon ledde mig eller rådgav mig. Samma skulle jag säga här nu. Man behöver på något sätt både prata med sig själv, men också söka hjälp. Söka hjälp låter kanske lite så här att man...
be om hjälp skulle kunna vara också.
Ja, be om hjälp eller råd eller... fråga andra, kan man ju säga. Så ofta så är det kanske ens egna problem är svåra att definiera på riktigt. Men där handlar det ju om att utsätta sig för att, ja men, okej, hur har andra löst detta? Och så.
Men kan du se kopplingen där? Vi var ju inne på tidigare att du gick igång på att starta om, att det här, att det hela tiden finns sätt att göra saker och ting annorlunda på, att i det som var delvis jobbigt.
Ja.
Eller är jobbigt. Kan du se kopplingen? Har du sett den tydligt? Eller såg du den redan då som ung att nu är det här tungt?
Yeah.
Det var jobbigt. Men det är därför jag läser de här böckerna.
Yeah.
Och det leder till att jag blir bättre.
Jag har ju haft tuffare formsvackor även i ungdoms, alltså runt 19-20 i samband med fotboll och bakslag och så. Och det är klart att går man tillbaka, hade jag fått gå tillbaka med det jag vet nu, så hade ju massor varit mycket enklare. Men...
ja, men du började ju, du blev tvungen, om jag får uttrycka det så,
ja,
att börja träna.
Ja.
Väldigt tidigt på att klara, hantera.
Mm.
Det började där.
Ja. Ja, nej, men jag tror att...
men det tar aldrig slut.
Nej, det gör det inte.
Men jag funderar på din nyfikenhet. Ja. Och samtidigt då att, som jag upplever det, att du ändå söker efter utmaningar. Mm. Att göra det här svårare ibland.
Mm.
Men... Kan du se kopplingen också mellan kreativitet och att och den här nyfikenheten när det gäller att hantera en formsvacka?
Mm. Ja, men det, om man säger så som jag ser på det idag, jag hanterar den annorlunda idag, det är att jag lämnar också, jag släpper kontrollen på ett annat sätt idag och försöker sänka kraven. Alltså där finns ju en massa olika metoder till att lämna en formsvacka. Att göra något helt annat. Att lämna den svåra saken för stunden. Att inspireras av både andra människor men också andra vad ska man säga, element. Musik, läsning, meditation, träning. Där finns ju massor av metoder. Just att man inte måste lösa problemet för stunden. Så där ser jag ju att där tror jag att jag kan hjälpa många andra också i min omgivning och försöker jag också att hur man faktiskt kan komma runt de här utmaningarna. Jag använder dem på mig själv också. Jag hamnar ju i formsvacka och vecka in och vecka ut. Alltså, okej, den här förmiddagen här är man belamrad med en massa administrativa frågor och man kan inte ha lust. Ja, men so what? Kommer världen gå under? Nej, gör något annat eller...
mm.
Omkullkasta det du tänker.
Värderar du annorlunda idag jämfört med när du var yngre? Kanske inte när du var barn då, men vi säger, låt säga för 10 år sedan eller 15 år sedan.
Ska jag vara helt ärlig så tror jag att jag är bättre på att hantera det idag. Men frågan är om jag inte värderar det lika kraftfullt fortfarande och det kan inte vara sunt.
Hur värderar du det då?
Ja, men, det här är ju både en bra egenskap men också en dålig egenskap. En envishet och jag skulle säga också, jag vet inte, ens förhållande till äregirighet, prestige, alltså den typen av egenskaper som man kanske inte vill skylta med, men jag tror också det kommer från min bakgrund, det här med att man kan inte ha haft någonting innan om man jagar någonting. Att man vill göra saker bättre. Både för andra runt omkring men också för sig själv. Och det är fortfarande väldigt kraftfullt hos mig i alla fall. Alltså det är inte så att jag kanske hittat nya forum men den där lågan som kanske funnits på fotbollsplanen om att nå högsta nivå och spela professionell fotboll och spela VM. Ja, men jag söker den fortfarande.
Mm.
Fast i andra forum. Så nu...
men är acceptansen större eller mindre för när du drabbas av en formsvacka?
Jag skulle säga... ja, du säger jag letar för jag vill vara så ärlig som möjligt.
Ja, det och, uppskattar jag. Du började ju med att svara när jag frågade vad en formsvacka var. Då sa du livet. Även om det var med glimten i ögat. Men om det nu är en del av livet eller det är livet... även formsvacka.
Ja. Nej, men jag...
hur... alltså sänker det dig bara? Eller kan du se näringen, energin, det positiva?
Ja, absolut. Det är frågan om det inte är en av drivkrafterna. Även om det är inte skönt just i den stunden. Den är jättejobbig. Särskilt som den... Ja, jag delar ju allt med min fru till exempel. Så där blir det ju väldigt transparent och det är inget filter. Men den är jobbig i bemärkelsen av att man vill inte vara där för länge. Och samtidigt så vill man ju också kunna njuta utav formsvackan. Det kanske låter sjukt, men hur kan man stiga åt sidan och faktiskt se och inse att ja, men, oj, det här är en formsvacka. Och samtidigt också förhålla sig till den. Ja, men nu är jag låg på energi. Jag lyckas inte med detta. Men mitt förhållande till det är ändå relativt sunt. Och där är jag emellanåt. Men inte så ofta som jag vill. Utan det är fortfarande att man kanske, det blir blame game. Att man, ja, men jag kan bättre. Eller att man kanske trycker ner sig själv lite för mycket. Och det tror jag att vi är många.
Förlåt.
Ja.
Nej, men fortsätt.
Det tror jag att det finns många ute i samhället som är i den situationen.
Men när du ser att någon annan drabbas av en formsvacka, är din första tanke då att de kan bättre?
Nej, tvärtom. Utan det är min egen formsvacka som jag inte vill ska drabba andra. Men andra, då blir jag ju snarare faktiskt att, jag vet inte, det är sant att jag gillar det, men då vill jag finnas där. Alltså då känner jag verkligen meningsfullhet. Därför att jag vet hur det kan kännas. Och då tänker man, ja, men måste jag förklara för denna personen att det här är bara temporärt. Det här är också någonting som man ska faktiskt omfamna på något sätt. När de frågade Michael Jordan, nu, han är ju ganska aktuell på Netflix med The Last Dance, men när de frågade honom om vad det som gjorde honom så framgångsrik. Det han lyfte fram, det var alla hans missade avgörande kast och alla gånger han hade skadat sig och liknande. Och det tyckte jag var ganska slående också. Att han reflekterar egentligen över det här. Och det gjorde honom sannolikt den bästa basketspelaren på jorden genom tiderna. Att han hade den förmågan att faktiskt titta på en formsvacka och säga wow. Och samtidigt ändå göra sitt bästa. För jag menar, du kan inte sätta dig själv i en formsöka. Utan det är ju du är en del av någonting. Men sen så är ändå en stiga där och försöka handla. Och den, just mot andra, tycker jag att det är mycket lättare.
Men då är vi tillbaka lite grann, eller delvis i alla fall, i det här med ledarskapet.
Ja.
Andra kontra synen på sig själv.
Ja.
För att en följdfråga som känns rätt naturlig, det är ju hur du gör för att vara snäll mot dig själv.
Ja.
Och inte bara se det som något naturligt hos andra.
Ja. Ja, men jag tror jag kan vara snällare mot mig själv. Och men det är framförallt att...
Det finns en utvecklingspotential.
Ja, det kan man lugnt säga. Men jag är ju mycket bättre idag än vad jag varit tidigare. Nu är jag äldre också, men där... Hur man gör det, jag tror att det handlar om att verkligen fundera över de här frågorna. Därför att det är inte hållbart om man inte skulle vara tillräckligt snäll mot sig själv. Och samtidigt får man inte glömma att det är egentligen, jag kan ju sitta här och säga så att ja, men att hjälpa andra, det är ju bättre på. Men i slutändan, om du inte kan hjälpa dig själv eller har svårt med det, så kommer inte det andra ändå bli så autentiskt som du borde vara.
Nej, det kan ju vara exempelvis i en situation i ditt jobb.
Ja.
Om du har en dag när inte du är på topp.
Ja.
Och att om du visar att du inte orkar eller är just på topp.
Ja.
Och har mötet eller göra det som du kanske borde klara av när du är starkare.
Ja, exakt.
Det är ju...
Det är en typisk...
Jag kan se att det är svårt.
Ja.
Det är jättesvårt och det är just därför det är så viktigt att försöka, tycker jag i alla fall, att premiera det lika mycket hos oss själva som andra. På samma och lyfta upp statusen så att den är på samma nivå som när någon är sitt absolut starkaste och bästa jag. För det har sin plats vid bordet, tycker jag.
Jag håller med, det är direkt avgörande. För vi alla vet att Det finns ju inga människor som inte har formsvackor. Så att egentligen bara trycka bort det, det är ju inte transparent heller. Alltså det, och det är också, du sätter ju nivåerna som ledare i en verksamhet och en arbetsplats. Så det är, jag skulle säga att det skulle vara, det är ju jättemånga duktiga ledare som har gjort detta till sitt signum också.
Mm.
Att just visa på alla misstag man gör. Det finns ju skillnad på misstag och misslyckanden.
Ja, att kanske må bra eller inte må så jättebra.
Ja,
oavsett anledning.
Ja.
Och jag tycker det är intressant att se liknelser mellan sport.
Ja.
Lagidrott framförallt då, som jag har vuxit upp med.
Ja.
Att även om jag såg det. Ja, just nu hade de väl ändrat i fotbollen att man skulle få göra 5 byten.
Jag läste det.
Ja. Men innan då, så du har ju, du får göra 3 byten.
Ja.
Men sen får du spela med de spelarna du har.
Ja.
På en match. Och alla 11 är inte i toppform.
Nej.
Det händer väl i princip aldrig.
Nej.
Och lite samma sak är ju på ett jobb.
Ja.
Att om vi, att det finns mycket i att se hur behöver vi spela idag. Om nu exempelvis backlinjen inte är på topp.
Mm.
Eller säljaren eller vad det nu må vara.
Yeah.
Vad behöver vi, vad blir strategin eller taktiken? Hur ska vi överleva dagen och hur ska vi ens kunna vara i närhet av att skapa någonting bra?
Mm. Jag tror det, du pratade innan om att schemalägga kreativitet, men jag tror också, det har haft vid något tillfälle att man kanske ska titta på just att schemalägga just misstag eller att hitta forum för att man, okej, vad är toleransen för fel eller vad är, vilka typer av experiment får man göra?
Mm.
Alltså handlingsutrymme och så, den är jättesvår.
Mm.
Men jag tror den är viktig och den är också egentligen hävstången för att verkligen lyckas och slå andra. För allt annat lika så är duktiga människor runt om i olika verksamheter. Man kommer sannolikt nå utveckling om man har det mesta på plats och så. Men för att verkligen evolvera och nå ännu högre nivåer så tror jag att det handlar om att göra det som lite annorlunda. Att testa. Och då måste man göra misstagen och
Jag upplever i alla fall, eller min erfarenhet är att om jag är i en situation eller ett sammanhang där det är okej att jag kan säga att idag är jag inte på topp utan att behöva ta allt utrymme eller på något sätt förändra allting. Men om jag kan säga det, då har jag lättare att ändå leverera. I motsats till att om jag känner att här ska jag låtsas som att allt är bra och så förväntas jag leverera bidra, då är jag personligen en katastrof.
Yeah.
Det finns ju utmaningar i att göra så att alla som vill vara med får vara med.
Mm.
Både i sporten och även i arbetslivet. Hur kan vi göra för att få låta olikheter och fler människor vara med?
Ja. Vi får aldrig ge upp den frågan. Det är vår egentligen viktigaste fråga hela tiden. För det är det mest proaktiva vi kan göra. Det är att försöka hitta. Därför att jag är i grund och botten, har jag en tro på att när vi föds så finns där någonting som vi alla är egentligen, där finns en plats för oss allihopa. Att felet är egentligen inte på individen utan det är bara det att vi inte har lyckats matcha. Vare sig att man själv inte har hittat den eller att vi som samhälle inte har lyckats matcha i både tid och rum. Så jag tycker det är en sån fråga som vi egentligen, och det tar ju givetvis en stor plats både i politiken och annat. Men det är ledares viktigaste fråga, det är att hur kan man egentligen få alla att känna att ja, men jag bidrar här. Och det är ju tudelat. Det är både för den personens skull men också för resultat. Det får man inte glömma. Att har jag den tron om att alla har sin plats så tror jag ju också att det finns en optimeringspotential fram tills att varenda individ på denna jorden eller i en verksamhet eller på en plats känner att de har det här flowet eller att de får göra någonting som de vill och kan och ska bidra med.
Jag tycker det är intressant att du nu säger även politiken.
Mm.
Och att nu när jag tänker så i sig så är det ingen skillnad. Oavsett om vi pratar om integration eller att få med och spela fotboll.
Mm.
Eller få en plats vid bordet på jobbet.
Ja.
Men det finns ju utmaningar.
Mm.
Det kanske är så. I alla fall så vill jag tro att det är i alla fall en anledning att det fortfarande är så många som har svårt att se styrkorna och fördelarna med att olikheterna, oavsett om det är snabb eller långsam, stark eller svag eller intresserad eller gillar att göra det ena eller det andra, så är det ju olikheterna som i praktiken, inte som en klyscha, men som i praktiken gör att ett entreprenörsdrivet företag lyfter.
Yeah.
Eller ett lag, exempelvis som Östersund, klarade av att prestera.
Yeah.
Kan du se, eller så här, vad tror du att det beror på att det fortfarande, och det här är min subjektiva känsla, men att det känns som att det är att vi underskattar möjligheterna där.
Mm. Där finns ju både en värdemässig anledning på den här frågan. Så där finns ett egenvärde i frågan. Och sen så finns det också ett resultatvärde. Jag tror att det är ett enormt resursslöseri att inte få, att vi inte lyckas få nyttja olikheter, ännu fler olikheter. Alltså både vad gäller vår utveckling och förmåga att skapa och bygga och så. Sen är det ju ett egenvärde i att alla människor ska ju ha rätt till att faktiskt få skapa sitt eget liv, att kunna arbeta eller tillgodogöra sig resurser så att de kan infria sina drömmar och mål. Så där har vi ett ansvar. Men jag, det här är en fråga vi aldrig får ge upp. Jag brinner ganska mycket för den här frågan och en del av egentligen drivkrafterna i det företaget jag har är att jag älskar ju när vi får en till på lönelistan. Därför att det känns, då har vi i samma stund så har vi en verksamhet som skapar värde så att någon annan kan få lön. Och förutom att sysselsätta sig under dagen, det värdet är superviktigt. För när du inte har någonting att göra, då hamnar du i en spiral som också kommer påverka samhället ur negativ aspekt. Men också få frihet att då nå den här kreativa. För jag tror att inte alla, det är inte sagt att man jobbar med exakt det man vill alltid. Men man behöver försörja sig. Så jag tror det här är en fråga som både civilsamhället, politikerna och regering har en avgörande roll att spela. Och att det spelar roll vad vi gör. Det spelar roll vad jag och du gör idag, imorgon, vem vi pratar med, hur vi anställer, vem vi hjälper med CV:t, vem vi hjälper i vårt nätverk, hur vi förändrar systemet kring rekrytering och annat som är belamrat med biases idag. Massor med bias.
Ja, en jätteintressant koppling också där igen, tycker jag. Biasen där mellan exempelvis i en rekrytering. Ja, det är ju en rekrytering även inom sporten.
Mm.
Att vilken spelare du ska ta ut.
Yeah.
Det är ju exakt samma sak egentligen.
Ja, yeah. Nej, men där i sporten, alltså där får man inte glömma, det är ju människor också som tar ut. Alltså vi är ju inte, Vi är inte så vi är inte ens nära att vara. Vi strävar ju efter någon slags rättvisa och att men också att välja rätt. Alltså någon som tar ut ett lag kan ju vinna en match, men det är ju inget bevis på att det var rätt uttagning.
Nej.
Utan marginalerna kan vara på, det kan vara en slump också. Sen så är det klart, det kan vara mer eller mindre rätt, det är inget snack, men
absolut.
Så är det i livet också, tror jag.
Men hur kan vi, för att exempelvis då när det gäller inom idrotten, hur kan vi göra, tror du, för att få barn och ungdomar att vilja och få möjligheten att idrotta längre upp i åldrarna? Utifrån att, ja, som vi vet att det sker en utslagning och att det är många som tröttnar i tonåren. Därför att, ja, det kan ju du gärna också lägga ut tankarna kring varför tror du ungdomar eller barn och ungdomar slutar och varför tror de tröttnar?
Ja, men jag tror det är en kunskapsfråga det här. Nyckeln är ledare. Vi gör fel idag. Även Sverige som har kommit jättelångt. Vi har forskning som säger att du kan inte gallra innan 15-16. Och pratar vi om tionde percentilen, det vill säga där finns till och med sådana som säkert blommar ut efter 20. Så det kan ju vara någon av dem som kanske hade varit absolut bäst. Men vi måste hitta en modell som ändå är gångbar och viktig. Men idag gallras det redan från, ja, i praktiken skulle jag säga att det gallras under 10-årsåldern. I både i teori och praktik är det redan, jag vet att HIF gallrar från 11-12, vilket är emot forskning. Det gör också andra allsvenska klubbar. Jag vet att de stora europeiska klubbarna köper in spelare redan där. Och jag har inga problem med att man inkluderar i yngre åldrar. Det vill säga att någon är väldigt duktig, att den ska ha möjlighet att göra både och. Men att exkludera, det är ett slöseri. Därför att det är många som har olika utvecklingskurvor. Och då riskerar du, om vi går tillbaka till både egenvärdet av saker och ting, men också resultatvärdet. Så för det första så är det orättvist mot den individen som blir bortgallrad. Och för det andra så resultatet ju uppenbarligen kommer att bli sämre. Därför att då kommer vi ha ett mindre urval av talanger som stannar kvar längre.
Ja, därför att vi vet också att kortsiktigt kan vi ju prestera och vinna matcher. Men vi behöver många för att överhuvudtaget få fram några riktigt, riktigt duktiga spelare.
Ja.
Och ledare. Så bredden, ekvationen går ju inte ihop.
Nej. Och med kunskap menar jag att vi behöver ju ha, alltså man ska inte, i demokrati och civilsamhälle så ska man inte glömma representation. Jag tänker inte så mycket på kvotering, men vi måste ändå bemöta när det är mindre representation av kvinnor, människor med invandrarbakgrund, att det är klart det spelar roll. Det spelar roll i det undermedvetna, även om det inte finns en direkt diskriminering kanske uttalad. Jag kan fråga dig. Och så
det behöver inte vara en aktiv handling från någon att diskriminera.
Nej.
Men om inte någon ens är med så har man ju aldrig ens.
Ja, då minskar sannolikheten.
Ja, sannolikheten att någonting överhuvudtaget ska kunna hända finns ju inte ens.
Nej. Så jag tror att det är massor att göra där. Och då handlar det om att skapa oss bättre ledare och fler ledare och högre representation. De tre tror jag skulle göra att vi utvecklas ännu mer. Och idrotten och politik och jobb, jag tror att det hänger ihop ganska väl. Alltså jag tror att vi behöver de här sammanhangen. Alltså både när du sticker till föreningen och tränar, men också i skolan och jobb. Att ha vi en inställning, har vi en kultur i Sverige som handlar om att ja, men nu ska vi ska skapa incitament för att inkludera, för att vi tror på att mångfalden kommer att berika oss på olika sätt, både vad gäller kvartalsrapporter men också kunskap, då tror jag att vi kan bryta oss loss.
Och du sa ju tidigare att hur viktigt det var att prata med sig själv, att säga saker och ting som vi tror är bra för oss själva att höra.
Mm.
Och om vi experimentera med tanken att vi bestämmer att ett barn eller en ungdom eller en vuxen ska bidra, ska lyckas i form av att vara en del av den här gemenskapen och få bidra så länge som den personen känner att den vill och kan. Det är bara att och här jag kan i efterhand när jag ser tillbaka på min karriär hur ledarskapet var, kulturen. Att gå fram och läsa på en A4-lapp på väggen och se om jag skulle spela i helgen eller inte. Var enda kommunikationen, dialogen, eller det var ju ingen dialog, men enda informationen om. Och sen var det tyst bara. Och sen skulle jag bita ihop och träna hårdare. Men ja, för att göra kopplingen till det där som vi pratade om förut, att en formsvacka, det funkar ju inte, i alla fall inte alltid, att ta sig ur den genom att träna hårdare. Det är väl, upplever jag, kanske ett av de största kardinalfelen i tankesättet överhuvudtaget. Att det handlar om att du måste bita ihop och ta i ännu mer. För då kommer du ur formsvacka. Om det skulle vara så enkelt, då skulle aldrig idrottsmän och kvinnor på elitnivå prestera olika bra. För att alla sliter, alla kämpar. Och eliten, de utsätter sig, de plågas. Eller plågar sig själva.
Nej, men ledarna har ju en avgörande roll här. Alltså det är en jätteviktig roll att där är de här kända studierna med lärare som fick ta hand om en högpresterande grupp i en klass och en lågpresterande, och så fick de felaktig info om vilken som var den låg- och högpresterande informationen, och det var faktiskt avgörande. Den högpresterande trodde de var den lågpresterande, och lärarnas inställning till och deras attityd mot dem, hur de förhöll sig, kommunicerade, vilka ord de använde, gjorde att den här gruppen presterade sämre än vad de hade gjort tidigare. Och vice versa, den andra gruppen, den lågpresterande, som hade lärare som var inspirerande och hade en optimism i sin ton och annat, de presterade mycket bättre än vad de har gjort tidigare. Jag tycker det är talande för hur en ledare kan agera varje dag när de går till träningen, och hur en förening kan tänka när den ska sätta upp sin stab av ledare, utbilda sina ledare och liknande. Därför att det är resurslöseri om vi tappar en enda tjej eller kille. Det är ju 100% resurslöseri för den individen. Och det är resurslöseri för helheten.
Ja, och också viktigt tycker jag det är att allt, eller hela det här resonemanget tycker jag, det bottnar i att vi, jag säger vi, men att vi har en syn på att det finns någonting positivt i grunden i att vara en del av en gemenskap. Att vara en del i ett lag. Att få utvecklas och kämpa tillsammans och uppleva både framgångar och motgångar. Det fostrar oss och det utvecklar oss som människor. Så det är utifrån den ansatsen i alla fall som jag ser med nyfikenhet på möjligheten att försöka få fler barn och ungdomar att vilja överhuvudtaget idrotta och att vilja fortsätta längre. Och sen som en bonus på toppen så ger det ett bättre underlag för att få fram elit. För att vi vill vinna. Det har jag alltid velat också. Jag var duktig, hyfsat duktig som ung, därför att jag ville vinna också. Så det handlar inte om det. Man kan vilja vinna. Man kan vilja vara bäst och ändå förstå att det räcker inte att jag får spela.
Nej, men där är ju tillfälligheter också, det får man inte glömma. Alltså att det har inte bara med att du kan ju ha gjort det du ska, men det gäller att ha lite flax emellanåt också.
Ser du dig också som en individualist i att du, utan att värdera det som något bra eller dåligt, gillar du att prestera eller att göra saker och ting själv?
Ja, det skulle jag säga. Jag är ju, alltså fast att jag har varit i lagsport och så här, så har det ju alltid varit en med syftet att vi ska lyckas som lag, men jag har ju alltid varit hyfsat relativt ensam egentligen i vissa strävanden också emellanåt i olika grupper. Så att det har ju blivit en att man själv fått driva det, inte alltid att så att jag, det skulle jag säga. Det är de bollarna jag har nu som verksamhetsledare och så är det klart att det är viktigt med vad lagspelare, men sen vet jag ju också att innerst inne så drivs jag av och lyckas med att få fram något nytt eller göra något annorlunda och som ska göra saker och ting bättre. Så det ska jag inte sticka under stol med. Det...
Har du lärt dig någonting nytt eller håller du på att träna på att lära dig någonting nytt i ditt liv just nu?
Ja, en hel del skulle jag säga. Jag har ju länge hållit på med att lära mig meditation på olika sätt. Men det jobbar jag med nu. Jag är också nyfiken på språk. Jag jobbar med språk idag. Så att jag försöker att göra det. Och sen så är jag jättenyfiken på hjärnan. Därför att jag tänker det måste vara det mest proaktiva att lära sig. Om jag vet hur hjärnan faktiskt funkar så kanske jag kommer att kunna lära mig ännu mer, för det är ju det som jag drivs av också.
Ja, det är en ganska trygg investering i att försöka förstå sig själv eller hjärnan.
Ja.
Eller hur hjärnan funkar.
Ja. Men vi är ju inte ens nära av att kunna mycket om hjärnan. Så att där finns ju massor att lära sig.
Men ger inte det en slags ödmjukhet?
Nej.
Tycker inte det? Att vi inte förstår så mycket?
Jo, det är en ödmjukhet, men jag tror att vi hade kunnat lära oss mycket mer tidigare om hjärnan. Frågan är om det inte kunde varit en egen... Vi pratar ju ofta att man i grundskolan skulle man haft ekonomi och privatekonomi och så. Det tycker jag man ska ha också. Men frågan är om man inte skulle lärt sig mer om sig själv.
Mm. Vi har varit inne på det tidigare här i podden faktiskt. Att det skulle inte vara helt fel att ha ett ämne för att lära sig hur funkar livet då.
Exakt.
Hur är det att vara människa?
Ja.
Vad som är viktigt eller etik, moral. Andra saker som vi kanske kan enas om att det är bra att ha som människor.
Ja.
Utöver mattekunskaper.
Ja, men jag håller med. Det är klart att vi går igenom livet och lär oss hela tiden generellt om det andra. Men jag tror att någonstans så behöver man, vi pratar om det här med kreativitet innan. Vissa grejer kanske man vill ha vissa förutsättningar på plats. Det är ju därför man har i den här boken då, Sju goda vanor, så tycker jag det är jätteintressant hur vi går från att vara väldigt beroende och sträva till att bli oberoende och sen i slutet inser vi att vi behöver vara ömsesidigt beroende igen då på något sätt, men att vi är fram och tillbaka och det, man får göra lite för många misstag känns det som i onödan. Där finns en massa av hjul som redan uppfunnits.
Men det jag gillar med lärandet, det är ju att en del i alla fall, att dels var det lite grann jag menade när jag sa att det är en ödmjukhet.
Mm.
Att inse att hur lite jag vet, det gör mig både hoppfull och ödmjuk inför att ja, jag kan inte så jättemycket.
Mm.
Men jag kan ändå tillräckligt för att kunna lära mig mer om jag vill.
Ja.
Och ja, en slags önsketänkande är ju att gå igenom skolan och komma ur skolan och inte vara förstörd. Utan snarare ha en grund för att vilja lära mer inom olika områden.
Mm.
Jag tror det är viktigt i alla fall.
Ja. Om man säger devisen, ju mer man läser desto mer förstår man hur lite man vet.
Ja. Jag tänker på framtiden.
Mm.
Den är ju här. På ett sätt, i nuet. Kanske inte var meningen att det skulle vara en filosofisk utläggning där. Utan jag tänkte egentligen komma till hur du ser på din egen framtid.
Mm. framtiden ser jag ljust på. Alltså nu befinner vi oss i väldigt speciella tider och det kanske är svårt att se och vara optimistisk och liknande, men ja, jag har en fin familj, jag har min större familj runt omkring mig. Bra förutsättningar egentligen för att kunna bidra till både min omgivning men också i ett större sammanhang. Jag drömmer fortfarande om att fortsätta bidra och kanske bidra på ännu mer. Så jag har ju massor med individuella drömmar om hur livet ska se ut och tillvaro. Men jag skulle vilja, ja, som sagt, fortsätta lära mig genom livet. Kanske är det att jag sitter jobbar med böcker någonstans och träffar en massa människor. Jag vet inte vad det är för, vilken slags verksamhet eller sammanhang det skulle kunna varit, men det tror jag och hoppas på framåt.
Om du samtidigt ska försöka svara på frågan, vad är meningen med hela skiten?
Mm.
Berör det där, eller vad tycker du är meningen?
Jag tror nästan jag frågar mig den frågan varenda dag. Eller om som minst jag har så här årsmöte med mig själv varje år. Jag tittar på livsmission och allt sånt här och skriver och tänker och funderar. Men den berör mig i allra högsta grad. Jag tycker det är viktigt att fundera på de frågorna, särskilt för att man behöver skapa trygghet för både sig själv men också för sin omgivning. Meningen med hela allt det är kanske att just ta reda på vad meningen med hela allt det är. Det i sig är en fråga. Men jag har länge haft drivkraften att jag, det kan låta klyschaktigt också, men jag har alltid brunnit för att jag vill att denna världen ska bli bättre. Jag vill att fler människor ska finna sin plats i livet. Att fler människor ska ha ett arbete, för jag tror att i grund och botten det skapar förutsättningar för att alla andra ska fråga. Så hade du frågat mig för 10 år sedan eller 15 år sedan eller till och med 20-30 år sedan så hade jag sagt att meningen är att vi ska göra den här världen till en bättre plats. Idag kanske jag är lite mer så här pragmatisk och säger, men min mening är att få fler till att vilja göra den här världen till en bättre plats. Och att hitta kanske den typen av forum och sätt och kommunikation för att egentligen ha väldigt många som vill samma sak. Att det här ska bli någonting som är bättre. Det kanske lät lite flummigt, men
inte alls. Har vi missat att prata om någonting idag, tycker du?
Alldeles säkert. Där är ju hur mycket som helst att prata om. Men jag tyckte det var spännande att vara här. Intressanta frågor. Kanske att, och det har vi ju redan berört, alltså hur viktig är idrotten eller motion och liknande i arbetslivet idag? Jag tittar jättemycket på det. Jag har haft stora fördelar själv. Att hur kan vi nyttja det vi har lärt oss där? För att det är inte alla som spelar Champions League i fotboll och så här.
Nej, det är ganska få.
Ja.
Som kommer dit.
Exakt. Men värdet av alla de timmarna som alla ledare har lagt ner och vi har lagt ner och så vidare. Skulle det bara varit för att vi skulle ha kul för stunden? Nej, jag tror inte det. Där finns ju massor med saker kring lagarbete och uthållighet och motståndskraft och formsvackor och vinster som man hade. Det hade vi kanske kunnat varit ett ämne i sig. Mm. Okej, vilka delar kan vi transformera till att använda i arbetslivet?
Vi får fortsätta samtalet efter.
Absolut.
Tack, Rabbi.
Tack för att jag fick vara med. Tack så mycket.